lyssnar på Radio Tyresö 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren. Idag har jag med mig en annan programmakare här på radion, nämligen Karl-Olof Strand.
Stämmer.
Ja, du och jag har gjort några program tillsammans.
Ja, det har vi gjort. I gränsytan mot religion,
ja,
kan man väl säga.
Och varför pratar du och jag religion?
Ja, därför att jag är engagerad i Hammarbykyrkan och intresserad av religion.
Ja, och filosofiska, ja, saker.
Absolut.
Och även politik.
Även politik. Så ja, det vi har pratat om tidigare har ju mycket handlat om religion och politik. Våld i religioner och sådana saker. Ja.
Och du gör flera radioprogram här på närradion för olika föreningar.
Jag har gjort lite grann för seniornet framförallt, där jag är ordförande här i Tyresö.
Ja.
Och sen har jag ju jobbat lite med Kristdemokraterna.
Ja.
Och även Lions har, ja, jag gjort radioprogram för.
Precis. Och du
men det var länge sedan.
Jag vet, men jag tänkte bara tala om för dem som har lyssnat på dem. Och du sitter i styrelsen i närradioföreningen.
Stämmer det.
Ja, nu vet alla.
Mycket trevligt uppdrag.
Ja, vi har väldigt trevligt i vår förening.
Precis.
Och nu har du med en kompis, kan man säga, va?
Mm.
Kan du presentera Anders här?
Jo, Anders Lense. Han har jag känt sedan han var 15 år ungefär, kan jag tänka mig. Och Anders bodde granne med Hammarbykyrkan, växte upp på Nathorstvägen och kom med väldigt tidigt i verksamheten där. Så jag mötte honom som grabb, kan man säga.
Välkommen, Anders.
Tack.
Du bor i Tyresö också.
Jag bor numera i Tyresö här i Bollmora centrum, Tyresö centrum.
Ja.
Och har också en gammal historia i Tyresö. Vi hade sommarstuga långt ut på Dyviksudde.
Jaha, hur många år har du bott nu, sista?
Sista tiden här har jag bott 8 år.
Ja, men det är bra. Mm. Hur kom det sig att du flyttade till Tyresö?
Ja, vi kom från Västerås som vi hade bott i en tid då, och hade väl trott att vi kunde bo där jag växte upp. Men det var väldigt mycket dyrt där, så att det blev väl här någonstans okay, som pengarna räckte till en bostadsrätt här.
Det var ju så här att vi lockade honom tillbaks till Hammarbykyrkan. Så han kom som präst till Hammarbykyrkan 2009 var det, och blev kvar till 2013.
Jag växte ju upp i ett sekulariserat hem, så jag hade ingen tro liksom med mig från barnsben, utan ramlade väl in i Hammarbykyrkan. Där var mycket trevliga människor där. Kalle bland annat och andra, och sen några yngre ungdomar som jag knöt an till och fick en tro där.
Ja. Och nu jobbar du på andra sidan stan som präst?
Just det, nu jobbar jag i Sollentuna församling.
I Svenska kyrkan?
Ja.
Ja. Och orsaken att både du och Kalle är här är för att vi sitter nu i början av maj, och det är några veckor sedan det här fruktansvärda terroristattentatet i Stockholm som satte igång massvis med diskussioner. Mm. Och Karl-Olof Strand och jag, vi är ju lite så här Facebook-kompisar, du lägger ut en massa saker som inte jag har så himla mycket kunskap om. Och då kom vi in på ämnet förlåtelse.
Det stämmer, ja.
Och varför var det en diskussion på nätet om förlåtelse?
Det kan man väl säga, det har ju förstås med det här terrordådet att göra, och frågan som många ställer sig, är detta möjligt att förlåta? Själva att vi sitter här nu, det beror nog mest på att jag läste en artikel i Svenska Dagbladet som har blivit ganska omtalad och spridd av en musikkritiker och kulturskribent som heter Sofia Lilly Jönsson. Och hon säger att många vet inte vad förlåtelse är.
Just det, och det vet inte jag heller när jag då försökte läsa det här. Det är därför ni är här. Nu ska ni förklara vad förlåtelse är för någonting.
Just det. Och i den här artikeln, den börjar egentligen med att hon refererar till att på det här planket som då fanns längs Drottninggatan där folk skrev hälsningar och texter och sådana saker. Där fanns det ett bibelord, Romarbrevet 12:9-21. Och det är där då aposteln Paulus presenterar, kan man säga, sitt teologiska, inte politiska, sitt teologiska budskap. Och det är också en nyckelpassage, kan man väl säga, som Luther tog fasta på i sin tolkning av kristendomen. Och hon går då tillbaks till den där och konstaterar också att i samband med det här, vi ska prata lite om det där bibelordet kanske, vad det innehåller. Men i det här sammanhanget så spreds det ju också ett fake news. Ja. Det var den här Richard Jomshoff som var SD Han sitter väl i riksdagen? Eller?
Ja, ja. Ja.
Han skrev i alla fall att Hans Ulvebrandt, som är domprost i Stockholm, skulle då ha sagt att vi måste kunna förlåta sådana här hemska handlingar. Och då gick Svenska kyrkan ut och dementerade det, för det var alltså inte så att Hans Ulvebrandt hade gjort något sådant uttalande. Och då utbröt en debatt om det här, möjligheterna att förlåta en terrorist. Och Helmersson, Erik Helmersson i Dagens Nyheter, som väl är bekännande katolik tror jag, och som vi har haft någon gång i Hammarbykyrkan också på besök, han skrev då att även om det här citatet var falskt så var det korrekt.
Aha, okay.
Det vill säga, vi måste kunna förlåta också sådana här handlingar, skrev han. Och det ledde då till den här debatten som sen har förekommit om förlåtelse i vissa medier och i vissa sammanhang.
Anders, vi låter dig komma in i det här. Alltså, för att begreppet förlåtelse, vad är det man ska förlåta?
Jag tänker på det här ordspråket. Det är mänskligt att fela men gudomligt att förlåta. Det vet jag inte ens om det står i Bibeln. Men jag tycker det är ganska klokt och realistiskt att vi kan inte alltid förlåta, tror jag.
Nej.
Utan det kräver nog en högre makt många gånger. Särskilt när det är såna här bestialiska dåd som begås och brott. Sen så tror jag ju att man skulle må bra många gånger om man kunde förlåta. Utan att nu gå in på det här specifika fallet. Så. Men det bibelord hon citerar har ju på sin slutkläm där att Gud då säger: min är hämnden, jag ska utkräva den. Alltså, ta inte rätten i egna händer, mina kära, utan låt Guds vrede ha sin gång. Min är hämnden, jag ska utkräva den. Och det där kommer man in på en ganska djupsinnig tankegång om att det finns en högsta instans. Ja. Jag tror att det är det många gånger människor vänder sig mot. Ska du säga ungefär? Alltså, vem är vi att döma och bedöma? Det är ju inte alltid så enkelt.
Nej.
Men tanken på att det finns en högsta instans som är klanderfri, den blir ju lite intressant i det här sammanhanget.
Men om man då kollar på den kristna guden som då skulle kunna förlåta någon om den personen ångrar sig, eller hur? Gud, den kristna guden förlåter väl inte vem som helst om man inte står för sina handlingar och ångrar sig, eller? Finns det liksom, är Gud en sån här förlåtande person? Nej. Oavsett hur man beter sig så kommer man bli förlåten.
Nej. Och då kommer man in på en annan djupsinnig tanke, att det krävs ett offer. Det krävs en slags betalning, en soning.
Ja.
Ja. Och då kommer man in på korset.
Ja.
Så Gud, tanken på Gud i Bibeln och Nya Testamentet och resonemanget kring honom så som domare, som då skulle kunna vara den som dömer, men som kan tänka sig förlåt, är inte att han skulle se mellan fingrarna, utan att han ställer till svars. Men tanke på försoning är möjlig på grund av Jesu offer.
Men då, om vi då tar mig till exempel, jag som inte är så, framförallt är jag inte så duktig på några, alltså, vad den kristna guden säger, även om man kan känna mig väldigt andlig ibland.
Och medlem i Svenska kyrkan.
Och medlem i Svenska kyrkan är jag av ren vana. Och har inte gått ur heller. Men om jag gör något riktigt dumt, kan jag liksom räkna med att bli förlåten? För att om man är katolik så måste man väl gå och säga liksom, jag har gjort alla de här synderna och erkänna dem, och då kan man få förlåtelse. Alltså, hur får man förlåtelse av den kristna guden?
Det är klart att man behöver ju inse först att man har gjort ett fel.
Ja, det måste väl vara nummer ett.
Ja.
För man kan inte bara bli automatiskt förlåten.
Nej.
Då kan man ju vara brottsling hela livet.
Och den kristna guden och även också den judiska guden, för det är ju samma i stora delar, och står ju i Gamla Testamentet, låt oss gå till rätt med varandra, säger Herren. Alltså, det är inte så att Gud, som sagt, inte ser mellan fingrarna, utan han vill reda ut vad som är. Och det behöver ju många gånger vi människor också. Vi behöver verkligen reda ut, vad är min skuld? Många gånger är det ju människor som bär på falsk skuld och skuldkänslor och vill be om förlåtelse sånt som de egentligen inte borde be om förlåtelse för. Ja.
Men nu kommer det här till den här riktiga problematiken. Det här är en person som dessutom inte är kristen, Utan han gör det här för att han tror ju att hans gud kommer att... Han kommer belöna honom
mm.
för de här handlingarna. Han gör ju rätt liksom, enligt någon slags konstig idé just nu. Om det är en misstolkning av islam, det vet inte jag någonting om. Men han gör det utifrån en religion där han tror att hans gud tycker att det här är bra. Hur funkar det då med den kristna guden? Om vi nu skulle tro att det finns olika tänk på det här.
Det kan väl knappast ha någon betydelse i det här fallet om den här mannen är muslim eller ej.
Nej.
Det tycker jag om man kan säga. Jag tycker också man kan säga när vi pratar om det här att det här är ju naturligtvis ingen lätt
Nej.
Problematik.
Och det är därför ni sitter här.
Tittar man lite grann på hur teologin har utvecklats så har det ju funnits olika tolkningar naturligtvis genom tiderna kring det här med förlåtelse och nåd och försoning och de begreppen
ja.
Som ju är väldigt centrala i kristendomen. Men som ändå tolkas på olika sätt.
Ja. Vad är för skillnad på de tre orden första, Karl-Olof?
Ja, för mig är de ganska likartade egentligen, tycker jag. Nåd är ju kanske det begrepp som används mest. Va? Guds nåd är ju...
Vad är det?
Vissa tolkningar är ju en slags gåva som man får del av, så att säga. Eller hur, Anders?
Kan man väl säga. Ja. Men betydelsen har väl också benåda att göra. Och då är vi ju inne på de här frågorna.
Förlåtelse. Ja.
Och jag tror den tradition som vi är uppväxta, ju framförallt jag som kom från övre Norrland, där betonades just nåden väldigt mycket. Och man kan ju säga den här Karl-Olof Rosenius som var grundare till den här rörelsen, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen som vi tillhör.
Din namne.
Ja, min namne är också släkting också.
Ja, okej, vad roligt. Ja. Mm.
Han var ju lite grann av nådens apostel i Sverige.
Och han hade ju många själavårdssamtal. Och det är ju någonting som också hör hit på något sätt. Teologin är ju liksom... viktig. Och hon pratade om det, Sofia Lillejönsson, att dogmatiken måste finnas någon slags regelverk. Både vad som är rätt och fel förstås, men vad jag förstår på henne så är det också det här med de djupa teologiska dogmerna över försoning och förlåtelse och nåd.
Dogmatik, kan du bara förklara vad det är för någonting så vi förstår vad vi pratar om?
Ja, man kan väl säga att det är läran. Vissa lärosatser som ändå är grundbultar för ett filosofiskt eller teologiskt då, om man vill, system.
Mm.
Och man kan väl säga att en utgångspunkt är ju trosbekännelsen som många känner till.
Men om man kommer tillbaka till det där, kan man få förlåtelse om man inte gör någonting själv? Alltså, vad krävs det av mig för att få förlåtelse av Gud?
Jag skulle nog säga att det krävs en uppriktig ånger.
Det måste det finnas,
ja,
va?
Ja, det tycker jag då.
Mm.
Så, annars håller inte riktigt.
Ja. Jag slog upp förlåtelse på Wikipedia. Ja. Det kanske du också gjorde, Karl-Olof. Då står det så här. Förlåtelse handlar om att låta gammalt vara glömt och att sluta känna upprördhet efter en kränkning.
Mm.
Inom religion kan det vara ett uttryck för relationen mellan människan och Gud och är då ofta förknippat med krav på offer, gottgörelse eller bot.
Mm.
Så det, man blir ju inte bara förlåten
definition.
Av Gud hur som helst. Man måste göra någon slags krav på offer, gottgörelse eller bot.
Mm.
Jo, och samtidigt så var ju Luthers kamp just på det området att han... var nog strängare mot sig själv än många andra munkar i det där klostret på 1500-talet. Och fick liksom aldrig frid och kände, när har jag ångrat mig nog?
Mm.
Och kom nog fram till att det vet jag aldrig.
Nej.
Ja, just.
Och då kan jag aldrig så att säga med min ånger betala för den här...
Nej, för det var väl det han gick till strid mot, att man kunde betala sig
just
fri
just
i himlen. Man kunde betala, man kunde lägga pengar, man kunde bygga en kyrka. Så kunde man göra vad som helst, så kunde man komma in i paradiset.
Så hans djupa insikt var ju då att det var så lite betalning som det bara går. För det är en gåva som ju du var inne på, Karl-Olof, här med nåden att den är en ren och skär gåva. Men jag håller med dig, visst måste man ju ångra sig för att kunna ta emot den. Annars tror jag inte man kan ta emot den på djupet.
Jag tror det handlar ju också om det här med, om man ser att det är förlåtelse mellan dig och mig så att säga. Mm. Eller om det är mellan mig och, eller dig och Gud.
Ja, precis.
För att jag tänker ju ändå, även i mänskliga relationer så är ju förlåtelse ett viktigt begrepp.
Ja.
Och en viktig företeelse egentligen.
Och det begriper jag mig på, kan
jag
tala om.
Och jag känner ju då att det är ett ganska allvarligt begrepp. Alltså, om man förlåter någon, då lägger man verkligen någonting bakom sig.
Ja.
Och glömmer det, så att säga. Så att det här var något som påverkade mig starkt. Jag blev illa berörd av det. Det blev problem med det. Men vi glömmer det här.
Mm.
Och man ber någon om förlåtelse och får förlåtelse.
Ja, och där är det väl också så här, för det är mycket lättare att förstå det här om det är bara mellan två människor.
Ja, absolut.
För att om någon har gjort något fel mot mig och jag inte förlåter personen, så går ju jag omkring och grämer mig och ältar och är arg. Och det förstör ju mitt liv. Alltså att ligga där på nätterna och hata eller vara bitter eller någonting sånt. Så att mitt liv blir ju fel om inte jag kan lägga det bakom mig. Så att gå omkring med alla oförrätter som har riktats mot det hela livet, det skadar ju mest mig själv.
Mm.
Så där finns ju också en egoistisk anledning varför man ska förlåta. För att jag måste gå vidare med mitt liv. Jag kan inte hålla på och haka upp mig på dumma chefer eller dumma före detta pojkvänner eller vad det nu är för någonting som man nu är arg på.
Mm. Sen kan man ju säga att kristendomen ger ju också oss ett uppdrag, kan man säga, att förlåta andra. Och det där är ju väldigt tydligt i Jesu förkunnelse. Det citeras ju här då där Petrus frågar: Herre, hur många gånger ska min broder kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Och så frågar han, ska det vara 7 gånger, säger Petrus. Och Jesus säger, jag säger inte 7 gånger utan 77 gånger. Det vill säga ett oändligt antal gånger
ska man kunna förlåta.
Ja. Det var det som blev då från början 7 gånger 70, 490. Det var därför filmen 491 hette 491. Det var den gången det inte gick att förlåta längre, så att säga. Därifrån kommer det. Det begreppet. Men Jesus, kan man säga, han säger förlåt din medmänniska.
Ja, men menar inte han då att då är det Gud som ska döma?
Ja, det kan ju tänkas, men så där, om man läser just den där texten, så kan man ju säga att det finns ett moraliskt imperativ på något vis att du ska förlåta andra. Och det där har ju också fångats upp av många. Man tänker på Sydafrika.
Ja, exakt.
Exakt.
Försonings...
Ja, precis.
Vad kallar de det för? Försonings...
Ja, vad de kallar det vet jag inte. Men det var ju den här...
Kommissionen.
Ja. Istället för att när man då bytte till en färgad regering och oppositionen då, som hade varit så nedtryckt, fick makten. Istället för att hämnas på de som hade haft makten tidigare, så arbetade man just med den här försoningen.
Och kunde gå
med
vidare.
Förlåtelse. Ja. Och jag tror att det där har också förekommit i Rwanda efter de här våldsamma mördandet som pågick där. Att man har haft så. Jag har också läst om de här kristna i Egypten som nu attackeras genom attentat av olika slag. Att de också försöker fokusera på förlåtelsen och... Ja, lite det här ändå, vänd andra kinden till, eller vad man ska kalla det.
Och ber för sina fienden.
Ja, just det. Precis. Men
då måste jag fråga dig, Anders. Mm. Om det kommer någon person till dig och talar om att man har gjort något fruktansvärt. Mm. Säg att man har gjort något riktigt obehagligt mot någon annan människa.
Mm.
Vad säger du då?
Är det ett själavårdssamtal eller bikt, så har jag ju tystnadsplikt. Så då kan jag ju inte föra det vidare för det första, utan... Då handlar det väl om att få den här personen till någon slags självinsikt som förhoppningsvis skulle rendera i att man överlämnar sig själv till polisen eller på något vis.
Tar sitt ansvar.
Tar sitt ansvar och tar sitt straff naturligtvis.
Så är det.
Mm.
Kan du säga till den personen att Gud kommer förlåta dig?
Om personen visar på ånger och verklig sådan, som vi pratade om förut, vilja att... ångra sig och ta emot förlåtelse, så, så är ju det möjligt. Sen, mm. sen kanske jag ber att få träffa den här personen under ett antal samtals, en samtalsserie där jag ändå försöker känna efter om den här personen är ärlig och i sitt uppsåt. Och så kan ju mycket väl vara. Och där är ju jätteviktigt att vi har ju försoningens ämbete som Paulus skriver att mm. också som präster då i bikt tillsäga syndernas förlåtelse. Men det är ju en sak. Sen är ju våra jordiska domstolar någonting annat. Och det var ju viktigt för Luther att hålla isär det här med lagens andliga och borgerliga bruk. Mm. Det var ju därför han var inne också på att de jordiska domstolarna behövdes och ett lagar och regelverk mm. behövs.
Händer det ofta att det kommer personer som vill liksom bikta sig i Svenska kyrkan?
Det förekommer.
Men mm. är det inte väldigt mycket mer så i katolska kyrkan? Där ingår bikten. Mm.
Det är väl vanligare där. De har en tradition av det. Men vi har också bikt. Det står med i Svenska kyrkohandboken. Ordning för bikt. Det används.
Hur ofta händer det att någon kommer och vill prata med en präst om att bikta sig?
Ja, jag har
sig?
Ingen statistik på det. Men det förekommer lite då och då.
Mm, det gör det.
Ja, absolut. Mm. Vi har ju inte någon sån här biktstol som man kan se i katolska kyrkor. Där man Nej. Ska vara helt anonym. Utan där i Svenska kyrkan är det vanligast att personen kommer först i ett självordnande samtal, enskilt mm. samtal. Och att det här kan leda fram till att man bestämmer sig att jag vill ha bikt. Eller...
Om man då är djupt kristen, är man rädd för Guds straff? För liksom, hur pass mycket pratar man om sånt i, liksom, om det är nu Gud som dömer en? Mm. Hur mycket rädsla finns det? För vi... Som jag uppfattar det numera så pratar man inte så mycket om helvetet och straff och hela den biten som man kanske gjorde förr.
Nej, det är nog riktigt att det är mindre vanligt. Sen kan väl det finnas där ändå som en slags existentiell ångest eller det kan ta sig andra uttryck och så vidare. Men det vanligaste är väl kanske att man har dåligt samvete mot sina barn eller sig mm. själv eller jorden. Mm. Det kan ju finnas annan ångest idag som... ligger närmare.
Mm. Får jag fråga en annan fråga då? Lite liksom här personlig, Karl-Olof. Hur pass lätt är det när man då förstår att man ska förlåta när det händer en själv någonting? Har du lätt att förlåta?
Ja, det är en bra fråga. Man frågar min hustru, säger hon då nej.
Har din hustru lätt att förlåta?
Ja, händer också. Ora. Nej, men det har jag svårt att säga. Jag har nog ganska lätt att förlåta egentligen, mm. tror jag. Saker som... efter ett tillfälligt dipp, om man säger så,
ja.
Så går det nog över ganska fort i form av den här lite mer ytliga förlåtelsen, som man kan säga.
Din kristna tro, hjälper det dig att förlåta?
Ja, det ger ju åtminstone en, som man kallar då, ett moraliskt imperativ, alltså en påverkan att jag bör förlåta.
Okay.
Det finns ju. Och det tänkte jag, om man går till det här ordet av Paulus som vi pratade om mm. inledningsvis i Romarbrevet, så innehåller det ju just såna här uppmaningar till oss. Er kärlek ska vara uppriktig. Välsigna de som förföljer er. Välsigna dem och förbanna dem inte. Gläd er med de som gläder sig och gråt med de som gråter. Löna inte ont med ont. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Ta inte rätten i egna händer, min kära. Utan låt Guds vrede ha sin gång till det står skrivet. Min är hämnen, jag ska utkräva den, säger han. Alltså, Paulus han ger oss då ett antal uppmaningar till hur vi vill leva. Och just de här, det här är ju den här medmänskligheten eller den här kärleks... det här kärleksinnehållet i kristendomen som jag tror är huvudorsaken till att 2 miljarder människor idag är kristna. Det är att den tidiga kristna kyrkan präglades just av detta. Det var det som drog människor till sig i den första kristna kyrkan. Sen så kom ju då romarrikets övertagande av religionen och då blev det här ju då de här fanorna som hade först i korstågen och så vidare som en våldsam avart egentligen kristendom. Men det är ju kristendomens kärleksbudskap och det här uppmaningen att älska varandra och att uppträda på det här humana sättet, om man säger, mot medmänniskan. Det är det som är kristendomens kärna. Därför kan jag ibland bli väldigt ledsen när jag ser hur många andra frågor får överhanden. Till exempel det som kan handla om HBT-frågor och sånt här, som ju är en liten tagg för kristendomen idag. Sen intressant med det här texten i Romarbrevet, det är ju att så Paulus överlåter hämnden till Gud. Och sen om man läser vidare i nästa kapitel, då talar han också om överhetens rätt att så att säga representera Gud i det här sammanhanget. Och det är väl en text som har varit svår i många sammanhang, för då skulle man ju kunna hävda att Paulus menar att även det nazistiska styret i Tyskland till exempel var av Gud. Men det finns en sån fortsättning här, och jag har läst lite inlägg kring den här artikeln av Sofia Lille Jönsson där man lyfter fram att det finns en fortsättning överlåter så att säga hämnden till Gud.
Men när det gäller
och
då
till överheten.
Det har vi diskuterat, du och jag, förut om det med Bibeln och texterna där som ändå skrivna av människor. Vad vet man om liksom, det har ju ändå varit makten som, alltså överheten som varit med och skrivit om Bibeln ett antal gånger eller översatt den, eller är det liksom det här med Guds ord, det har du diskuterat någon gång förut. Vem är det liksom?
Fast jag tror ju ändå att de översättningar som vi har nu, de är ju ändå gjorda nu från de allra äldsta dokument som man haft tillgängliga. Och om man tar den här bibelöversättningen, sannolikt har vi aldrig haft någon mer korrekt översättning av de ursprungliga texterna än den vi har idag. Och framförallt tror jag de här Paulusbreven, de är nog ganska intakta från start.
Det tror du.
Sen vet man ju till exempel när det gäller evangelierna att det finns diskussioner om vissa verser så att säga.
Men jag menar att överheten och överheten när det gäller präster eller har väl också haft en ibland ett syfte att människor ska befinna sig på sin plats och lyda.
Jo, absolut. Så
det har ju funnits ett förtryck också med texterna.
Precis, men det är väl mer hur man har använt texterna och tolkat dem. Men däremot själva texterna i sig är nog ganska autentiska, som Kalle säger. Det har ju också varit en öppen process. Vi kommer ihåg att bibelvetenskap heter det ju. Det har ju som forskats. Så det är ju inget bara inom kyrkligt egentligen, det här med bibelöversättningar. Men däremot hur det har använts. Så,
det är i och för sig ett annat ämne. Anders, hur är det med din personliga förmåga att förlåta?
Oj, ja, det varierar nog också som för Kalle. Och det tycker jag var styrkan i den lutherska tron som jag blev en del av och kände att jag kunde skriva under på. Det var mycket av såna här bibelord som också finns hos Paulus, att det onda som jag inte vill, det gör jag. Och det goda som jag vill, det gör jag inte, säger Paulus i en slags självinsikt. Och då kände jag när jag läste det för första gången i kyrkan, oj, kunde han säga så? Då kanske också jag får vara med. Alltså det finns ett mänskligt drag i en slags självinsikt i att vi behöver alla förlåtelse. Vi behöver alla Jesus, vi behöver alla frälsning. Det är väl det som är så att säga, egentligen poängen med evangeliet och nåden.
Det finns ju så här klassiska liknelser, om du tar liknelsen om den förlorade sonen. Det är väl kanske den mest kända av alla liknelser på det här temat som Jesus då sägs ha fört fram. Och det handlar ju om sonen som har varit ute i sus och dus och gjort av med pengarna. Så kommer han hem och pappan tar emot honom. Och den andra sonen som har varit hemma och skött det vidare, han känner sig då väldigt ifrågasatt. Men budskapet är ju ändå att pappan förlåter så att säga sonen hela den här tiden han har varit borta hemifrån och gjort av med pengar och levt i sus och dus. En annan sån där passus som jag brukar alltid tänka på i de här sammanhangen, det är ju där det berättas om Petrus som finns med då vid hur är Anders, det är en, det
Förklaringsberget? Eller?
Nej, jag tänkte vid Stora rådet när Jesus
fängslas.
Och i samband med alltså innan korsfäst. Mm. Och så frågar då folk där, har inte du varit med Jesus här? Nej då, säger Petrus, jag känner inte den mannen. Mm. Och det säger han tre gånger. Mm. Och så golhanen och Petrus inser att han har förnekat. Men han blir ändå den som leder den kristna kyrkan under de första tiden.
Fast han var en svikare, så att säga. Han hade ju den självinsikten med sig sen då. Ja.
Det är sådana här illustrationer av förlåtelsebegreppet, tycker jag, som finns då i de här berättelserna.
Om vi då går tillbaka till den största kärnfrågan av allting, nämligen som vi då diskuterar. Går det att förlåta en terrorist? För det är ju egentligen det vi diskuterar i grunden.
Jag tror det, men det kräver nog en del. Jag tror Gud kan göra det, absolut. Som jag började med, varandra, det är mänskligt att förlåta och fela, men gudomligt att förlåta. Så det krävs nog. Men jag tror ju också att i samband med den här kristna traditionen vi lever i och har stått på i det här landet inte minst, det har ju ändå lett fram till en kriminalvård som innebär att vi har insett det sociala arvet, så att säga. Det kunde ha varit jag, så att säga.
För det har jag tänkt på. Det är skillnad, tycker jag, med att förstå saker. Mm. För ibland kan man komma i diskussion med folk därför att man själv vill förstå varför blev den här personen, varför gjorde den det, och så börjar man ta reda på massa saker. Mm. Men det innebär ju inte att man liksom rättfärdigar det här beteendet. Nej. För det ena är att förstå att kanske om man själv var i samma situation kanske man skulle gjort likadant. Mm. Men det här med rättfärdiga och att förlåtelse
är inte samma sak som rättfärdigande.
Nej,
det är en viktig grej. Den här diskussionen här, att man vill ju, den här personen som har gjort, eller vilken person som helst som har gjort någonting ont, måste ju få sona det. Mm. Eller ta ansvar för det. Mm. Eller göra gott, eller göra någonting. Mm.
Det är inte så att man säger att brottet har inte begåtts, eller brottet hade ingen betydelse, eller det gjorde ingenting att du gjorde.
Utan man ska ställa till svars.
Ja. Absolut, och det är ju tanken med att Gud kommer att göra på domedagen.
Ja, jag vet.
Så jag menar, det finns ju där.
Det kan liksom. Ni säga som då tror på den här guden som dömer. Men jag då, inte tror att det finns en gud som dömer.
Nej, precis.
Då måste jag ju för 17 fixa till det här på jorden.
Då ställer vi frågan till dig. Kan man förlåta en terrorist?
Just det.
Nej, men alltså, en sak är att förklara, va? Men inte försvara.
Ja.
Det var ni inne på här. Mm. Så brukar jag formulera den biten. Men självklart att ta sitt ansvar. Men vi kan ju förstå. Många gånger kan vi säga så här att en sån här människa måste vara sjuk.
Ja.
Och det kan ju tänkas. Det är väl därför vi gör såna här rättspsykiatriska undersökningar och så, för att ta reda på det. Men ibland så är det ju en människa som är brottmod. Och då måste ju den personen få sitt straff.
Ja. Mm. Även på jorden.
Ja. Sen håller jag med om att det blir ännu lite mer komplicerat när man då ser att det här är något som eventuellt då har ett ursprung i en annan religion och som rättfärdigas av den som det allra bästa man kan göra.
Ja, det är det här som
det blir verkligen svårt.
Det blir verkligen svårt. Och därför är jag så en kristna guden här. Mm. För jag vet, förmodligen om det nu finns en gud så finns nog bara en. Det tror även jag på. Nu är tyvärr vår programtid slut. Nu får ni bara säga.
Den här gången också tog 30 minuter fort, va?
Alltså, nu har vi kört lite till och med mer än så. Men det här är ett viktigt ämne och det här är någonting man bör fundera på själv, tycker jag. När det gäller ens handlingar och ånger och liksom gottgörelse och göra bra saker. Kalle, har du något mer som du vill säga? Har du fått sagt det du vill?
Jag har fått säga det jag vill, ja.
Bra. Och du har dessutom mer programtid, du har egna program om
precis,
det här. Om det skulle vara så.
Jag kan göra ett eget program.
Exakt, du är programmakare. Ja. Anders?
Ja, det var det här med mandat att döma. Vem har det? Ja, i våra jordiska domstolar så finns det ju de med den kompetensen och så vidare. Där, vi kan ju döma varann lite för hastigt ibland. Och självinsikt tror jag behövs många gånger.
Mm.
Men sen det yttersta andliga, det tror ju jag då som kristen att det mandatet har bara Gud. Och det får också stämma oss till lite ödmjukhet. Och kanske möjlig öppning att kunna förlåta också.
Mm. Jättetack för att ni kom hit och diskuterade detta extremt svåra ämne. Som jag vet inte om ni lyssnare har blivit speciellt mycket klokare på det här. Men
det får vi hoppas.
Jo, ja, precis. Och ni får gärna kontakta oss på Tyresradion om ni har mer att tycka till om det här. Ni har alltså lyssnat på Tyresradion och jag heter Ann Sandin Lindgren.
Karl-Olof Strand.
Anders Länse.
Och på återhörande hoppas jag. Ni kan även lyssna på de här programmen på tyresradion.se och vi har dessutom en podd för er som vet vad podd är för någonting. Numera funkar inte appen så bra, så att, men ni kan alltid lyssna via telefoner eller via plattor eller på er dator. Tack så mycket.